Jag vill gå med er till Johannes evangeliet kapitel 1 och läsa de första 18 verserna. Vi har haft en serie kring de viktigaste bibelställena och vi fortsätter den serien med del 5 idag. Och det finns en huvudpoäng i den här texten som jag vill framhålla extra, men jag vill läsa hela sammanhanget tillsammans med dig. Och det är de 18 första verserna i Johannes evangeliet. Johannes 1 från vers 1 till vers 18. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. En man trädde fram känd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset för att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger ljuset alla människor skulle nu komma till världen. Han var i världen, världen hade blivit till genom honom och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. Ordet blev kött, bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern, och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar, det var om honom han, jag sa det. Han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Till lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och är hos fadern har gjort honom känd. Amen. Vi stillar oss några sekunder. Far i himlen i Jesu namn. Vi är samlade här för att prisa dig i ditt hus. Och upphöja din son för vad din son har gjort. Och jag vill be Herre att du ska ge oss en inblick den här stunden i hur stor din son är. Och hur stort det var att han blev människa. Och hur Jesus Kristus för Nazaret kan få beröra våra hjärtan. På nytt eller för första gången i våra liv. Jesus, jag vill bjuda in dig. Att du ska vara en del av vår gemenskap idag, det är du redan Herre, men ännu mycket mer under den här stunden när vi stannar inför ditt ord Herre Jesus. Fader i himlen, låt inte denna stund gå meningslös förbi, låt den bli fylld med mening och kraft. Rakt in i våra liv, låt Guds ordet träffa våra hjärtan. Hjälp oss att fästa blicken på dig. I Jesu namn. Amen. Amen. Jag skulle vilja att du fick nåd att lyfta blicken och se på Jesus idag. Vi har alla olika bekymmer och mycket saker som vi brottas med och funderingar inför framtiden och förhoppningar och förväntningar. Men jag skulle önska att du fick lyfta blicken och så fick du se på hur stort det är det som den här texten beskriver. Människor brukar, jag skulle säga inte anklaga mig, men de brukar säga att jag är för allvarlig. Jag har en bror jag träffar ibland som när vi var ute och fikade och vi pratade om allvarliga saker och jag för 30 sekunder log, så sa han, se där, nu ser du glad ut för första gången under hela vårt samtal. Men det finns några saker i livet som kan få mig att bli väldigt, väldigt glad. Naturligtvis min hustru, mina barn, min familj och mina släktingar. Och det är många sådana där saker. Men det finns en sak som, hur dyster jag än känner mig, så finns det någonting som kan locka fram någonting av en inre glädje som kan ligga under lager av bekymmer och problem. Och det är när vi får se, det finns en psalm som säger att psalmisten ber om att få skåda undren i Herrens lag. Alltså när man får tränga in i vad Gud har gjort och att det för en stund liksom målas upp framför ens ögon. Då blir det ju som vi sjöng här. Va? Allt det där andra, det bleknar bort. Va? Det finns ju kvar där, absolut. När Bibeln kommer med undervisning så är det inte för att vi ska förneka verkligheten, utan vi ska klara av att hantera den. Det är en väldig skillnad. Va? Men det önskar jag att du ska få göra. Att du ska få se vad stort det är att Jesus blev människa. Men det där har vi hört förut, kanske någonting. Absolut, det har vi hört förut. Vi behöver påminnas om det hela tiden. För i världshistorien så finns det ingenting som är större än detta. Att Gudasonen blev människa. Och vad det innebär för dig. Ja, men det där är sånt där teologiskt flum, va? Liksom teoretiska byggen. Nej, det är inte alls. Det har praktisk användning detta i ditt liv. Det mynnar ut i något alldeles fantastiskt det här. Som du ska få vara med här och praktisera om en liten stund. Men vi måste ha bakgrunden först. Jag har 3 punkter. Det har de flesta. Jag brukar ha fler, men idag har jag bara 3 faktiskt. Den första, den kallar jag så här. Sonens preexistens. Nu ska ni få lära er det ordet. Alla säger preexistens. En gång till. Preexistens. Okej. Detta ord använder teologerna när man ska beskriva att Jesus Kristus är evig. Han hette inte Jesus innan världen skapades, men han har funnits hos Fadern i evighet. Han fick namnet när han föddes av Maria i Betlehem, det vet vi. Bibelns Gud är treenig. Fadern, Sonen och Anden. Det är inget vi kan förklara. Texten kallar här den andra personen i gudomen, Sonen, för ordet. Ordet. I begynnelsen var ordet och så vidare. Ordet, Jesus är Guds ord. Och han beskrivs här som ordet. Det var ordet som sen blev kött. Jag vill bara peka på några saker under den här första punkten. I begynnelsen var ordet. Det här syftar på skapelsen, första Moseboken. Texten säger att ordet, alltså Jesus, fanns innan skapelsen i begynnelsen. Ty det var, det är därför Johannes säger, döparen längre fram, han var före mig. Sonen är evig utan början och slut. Det kan vi lära oss. Vi kan också lära oss att sonen, ordet, är det som Gud talade när han skapade världen. Gud sade, var det ljus. Vem var det då som blev aktiverad? Det var sonen. För det är genom sonen som Gud har skapat allt. Jesus är det verktyg som Gud fader håller i sin hand när han bildar stjärnor och planeter. Och sonen är faktiskt också den som håller ihop alltihopa sen och ser till att det fungerar. Det är jätteintressant. Jesus presenterar sig också som begynnelsen. Judarna frågar honom, vem är du då? Jag är begynnelsen, det har jag redan sagt det. Så att sonen, han är evig. Han har alltid funnits. Han kallas här för ordet. Det står att ordet var hos Gud. Alternativ översättning är att ordet var med Gud. Här syftas, tror jag, på den gemenskap som finns mellan fadern och sonen. Och som fanns då i evighetens värld innan vi ens existerade. När Jesus som människa ska döpas så säger fadern från himlen, denne är min son, den älskade, i honom har jag min glädje. Alltså i evighetens värld så ska du se, tänka dig att Gud, fader och Gud, sonen lever i ett fantastiskt relation till varandra. De älskar varandra, framförallt är det fadern som älskar sonen. Och detta var någonting som pågick innan världens grund var lagd. Och så säger Bibeln, ordet var Gud. Vi ska veta det. Den andra gudens personen är lika gudomlig som fadern. Treenigheten är svår att förstå. Vi ser den överallt i Bibeln. Och vi kan slå upp det överallt. Att sonen måste vara gudomlig, det ser vi också av frälsningsverkelsen. Och det här är en bild som jag har använt många gånger. Men om du har en dator eller en mobiltelefon, så är det så att om du öppnar skalet på den, så kommer ingen av oss kunna förklara i detalj hur den fungerar. Och börjar du fingra på den med dina fingrar så förstör du den förmodligen. Men då har tillverkarna varit så smarta att de stoppat dit någonting som kallas för ett interface, ett gränssnitt. Alltså är det någonting som gör att du kan kommunicera med det här komplicerade och som gör att den kan förstå dig. Det är idén. Det finns ett skikt och på ena sidan har du människan och där har du datorn. Och så kan man genom det här interfacet prata med varandra. Ett tangentbord, en skärm, en touchskärm eller vad det nu kan vara för någonting. Och det här gör att det som är ett mysterium för dig och mig, det blir tillgängligt för oss. Och nu ska jag, även om den här bilden har sina brister, ska flytta in dig i teologins värld. Det så det fungerar med Jesus. Han är den som står mellan Gud och människa. Och just för att han är både Gud och människa förstår han oss och han förstår sin far i himlen. Och när vi är här då och Gud är här och Jesus står mitt emellan, då finns det helt plötsligt en kommunikationskanal däremellan. Har du tänkt på det? Det är det här som gör att vi kan kommunicera med Gud på det sätt som vi kan göra. Det finns någon som är medlare mellan, och det är Jesus Kristus. Därför var han tvungen att vara gudomlig också. Och han blev människa. Vad står det mer om denna ordet då? Genom honom har allt blivit till och utan honom har ingenting blivit till som är till. Det sa vi förut. Ordet är Guds skaparverktyg. I honom var liv, säger Johannes också. Sonen är livets ursprung och källa. Han säger i Johannes 14:6, jag är vägen, sanningen och livet. När man tittar ut i universum och funderar på hur saker och ting ska fungera, hur det kan vara så finkalibrerat och hur världen överhuvudtaget kan existera, då ska vi tänka, det är sonen som är anledningen till det. Till och med när han låg som ett hjälplöst barn där på krubban i Betlehem, så var han på något sätt den som ändå höll ihop hela universum. Skulle han för en mikrosekund dra undan sin kraft, sin uppehållande makt, då blir det bara kaos för alltihopa. Och på något sätt tror jag att de vise männen och herdarna och allting förstod det. När de gick in i stallet så var de tvungna att böja knä. Här låg universums upprätthållare i mänsklig gestalt, mitt bland människorna. Och när man börjar gräva i det här, då upplever man en glädje. Känner du inte liksom hur det bubblar här inne? Att liksom, det här är ju fantastiskt. Tänk att Gud har blivit människa. Vad säger Bibeln mer om detta då? Jo, han blev människa. Denne evigt gudomliga sonen iklädde sig mänsklig gestalt och blev människa. Filipperbrevet 2:7 säger ju det. Han avstod från allt och antog en tjänares gestalt. Här står i Johannes evangeliet så här. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom och världen kände honom inte. Ser ni att det står det? Sonen har funnits närvarande i världen innan han blev människa. Vi kan läsa om honom i Gamla testamentet. Han dyker upp överallt. Han har, dels håller han hela universum i sin hand. Det är sonen som gör det. Dels har han visat sig för människor på olika sätt. När Johannes skriver om Jesajas syn i templet så säger han, det var om honom Jesaja skrev. Så när Jesaja står där i templet och ser Gud sitta på en tron då, det är en uppenbarelse av Gud, för ingen har någonsin sett Gud. Men på något sätt vi kan se sonen. Det var Jesus som visade sig. Vem visade sig för Mose i den brinnande busken? Det var Jesus. Vem dök upp i den brinnande ugnen? Det var Jesus och så vidare. Han har funnits här verksam hela tiden. Men så kommer han då till världen och då säger Johannes att han kom till sitt eget men hans egna tog inte emot honom. Om du tänker att du har byggt ett hus, du har bekostat allting, gjort det färdigt för att du ska bo där och så reser du bort, du har inga lån på det, inga skulder, ingenting, och så kommer du hem så är det någon annan som har flyttat in där och säger, nu tar vi över istället, vad har du med det här att göra? Ungefär så har människorna behandlat Gudsonen under världshistorien. Den som har skapat allt och skänkt människorna livet betraktas som en inkräktande främling. Men då tänker Gud, nu ska jag lösa det här. Ordet blev kött, säger Johannes. Ordet blev kött och bodde ibland oss. På något sätt som vi inte fullt ut kan förstå lät sig sonen begränsas. Han avsåg från allt, som jag citerade förut, antog en tjänares gestalt, han blev människa. Han upphörde inte att vara Gud. Inte alls. Vi såg hans härlighet, säger Johannes. En härlighet som den enfödde har av fadern när han var full av nåd och sanning. Det gudomliga och det mänskliga möttes i detta i en perfekt förening. Även om vi inte förstår riktigt varför. Och det här är så fantastiskt därför att det här går emot allt vad människor på den här tiden tänkte sig. För judarna var tanken på att Javé skulle låta sig begränsa sin kropp fullständigt otänkbar. Och för grekerna var det skandalöst att den onda kroppen skulle kunna ha någonting med gudomliga anden att göra. Ser ni här att Gud väljer det mest logiska sättet att kommunicera med människan. Att själv bli människa och bilda det här skiktet mellan Gud och människa. Samtidigt gör han det på ett sätt som ingen hade kunnat förutsäga eller tänka sig. Bibeln säger att det är genom dårskapen i evangeliet som Gud når oss. Och detta sker för att du och jag skulle få liv. Och det sker på flera samverkande sätt. Och nu börjar jag närma mig min huvudpunkt. Det första Johannes säger att effekten av att sonen blir människa, det är det här att sonen uppenbarar Guds väsen. Hebreerbrevet 1:3. Johannes skriver här att det var sonen som var det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor som skulle komma till världen. Detta är en biblisk bild för att sonen är den som uppenbarar vem fadern är. Vad vårt problem är vi människor, det är att vi inte känner Gud, vi vet inte vem han är. Alltså på grund av synden har våra tankar, vårt förstånd, våra hjärtan förmörkat. Vi behöver någon som presenterar vem Gud är. Och det här gör ju Gud på olika sätt. Han uppenbarar sig för människor. Han gör det genom skapelsen, han gör det genom ordet, men främst genom sonen, genom Guds ord, att sonen blev människa. Och det är därför texten slutar då. Den enfödde som själv är Gud och är hos fadern, han har gjort honom känd. Och går man till Bibel 2000 så översätter de slutet så här. Han har förklarat Gud för oss. Det där Jesus gör, genom att bli människa, så kan han förklara för oss vem Gud är. Men då kommer jag till det som är huvudpunkten. Hans egna tog inte emot honom, men så kommer vers 12. Åt alla de som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Sonen kom till världen som människa för att förklara faderns sanna väsen. Men också för att inbjuda människor att bli Guds söner och döttrar. Liksom den enfödde sonen är född av Gud och därigenom fått fullt del av hans väsen. Kan vi på ett liknande sätt bli födda av Gud på nytt. Ta del av hans natur. Vi blir inte Gud, inte ens små gudar. Men vi blir Guds barn. Och då skriver Johannes, de som får ta del av den här födelsen beskrivs med orden, de är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. Jesus sa till Nikodemus, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Vi känner till det här. Man måste bli född på nytt för att se Guds rike. Bli en ny skapelse i Kristus Jesus, säger Bibeln. Vad är den avgörande punkten i allt det här? Jo, de som tog emot honom. Om allt annat är svårt att förstå om detta så är det här som vi inte får missa. Gud har erbjudit frälsningen till alla människor och knutit den till villkoret att man ska ta emot sonen i sitt liv. Men detta är inte det enda. Jesus gör bara det i våra liv som han inbjuds att göra. Gud ställer alltså fram frälsningen och visar till hela världen. Så här vill jag göra med er. Jag vill skänka er evigt liv. Och när ni har blivit mina barn så vill jag verka era liv. Jag vill ge er bönesvar. Luther sa att Gud gör det enda Gud gör, att han svarar på sina barns böner. Och så mycket mer. Men Gud gör bara det han bjuds in att göra i våra liv. Det är därför det står det. Åt de som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Har du läst om när Jesus gjorde vatten till vin på ett bröllop i andra kapitlet Johannes? De hamnade i stort bekymmer på det bröllopet. Det fanns inget vin. Vinet tog slut. Och vi kan tycka hur vi vill om vin, men på den tiden var det här inte, det var inte speciellt bra då. Utan någonting, det fanns ett stort problem. Bröllopet höll precis på att spåra ur. Vad ska vi göra? Det allra viktigaste saknas. Och så kan det vara för dig och mig i våra liv. Vi kör fast, eller hur? Vinet tar slut, energin tar slut, glädjen tar slut. Någonting saknas. Och det står om Jesus att han grep in där och gjorde vatten till vin. De bar fram det till världen och allting löste sig. Vad var nyckeln till att detta överhuvudtaget kunde ske? Jesus och hans lärjungar var inbjudna på bröllopet. Alltså att alla de som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Och alla de som bjuder in Jesus i sitt liv, i sin situation, där verkar han. Se, jag står vid dörren och bultar, säger han. Om någon hör min röst, skall jag gå in till honom. Man måste öppna dörren, va? Jag vet att på söndagsskolsamlingen här uppe ska jag prata om Zacchaeus idag. Zacchaeus satt där uppe i trädet när Jesus går förbi. Ni vet att han har klättrat upp därför att han inte kunde se. Men han var nyfiken. Vem är Jesus egentligen? Och då när Jesus tittar upp mot trädet och säger: skynda dig ner, Zacchaeus. Idag måste jag gästa i ditt hem. Det är som att säga: Zacchaeus, kom ner nu. Jag vill frälsa dig och hjälpa dig. Vad står det då? Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Och så går de hem till Zacchaeus. Det är det här som är den springande punkten, va? Att åt alla de som tog emot honom, åt alla de som bjöd in honom, gav han rätt att bli Guds barn. Och inte bara frälsningen. Min vän, du behöver bjuda in Jesus i varenda del av ditt liv. Det finns ingen del av ditt liv som han inte är intresserad av. Och det finns ingen del av ditt liv som du kan klara ut själv. Du behöver bjuda in Jesus i allting som du gör. I ditt äktenskap. Hur du ska fostra dina barn. Hur du ska hantera din ekonomi. Hur du ska klara ditt arbete bland dina vänner och problem som du ställs inför. Du behöver bjuda in Jesus där. Du behöver ta emot honom. Han står, om du har 100 dörrar på ditt hjärta med olika saker i, som handlar om olika grejer. Jesus står och knackar på varenda dörr. Han vill inte bara in i frälsningsrummet. Han säger så här: jo, där går jag in först. Och så städar jag där. Men sen går jag vidare. För det finns andra områden i ditt liv där du behöver släppa in mig. Bjud in mig, säger han. Jag blev inte människa bara för att ta bort synden. Och sen se till att du får ett evigt liv. Men i väntan på att du kommer dit, då får du klara dig själv. Nej. Släpp in mig i hela ditt liv. Se, jag står vid dörren och bultar. Du kanske har det jättetungt och svårt just nu. Det kanske är så att det är bultandet. Det är sonen som står vid ditt hjärtas dörr och bultar och säger: här finns ett rum jag vill bli insläppt i. Du har inte överlämnat det här till mig. Du är frälst? Absolut. Du har lämnat ditt liv i mina händer? Ja. Men det finns områden där jag inte är herre i ditt liv. Och alla de som tog emot, som bjöd in och som skyndade sig ner och tog emot honom, där gav han rätt att bli Guds barn. Vi ska veta det. Det är det som är så fantastiskt med Jesus. Han är en gentleman. Han spränger inte dörren och tränger sig på. Han står utanför och väntar och ropar tills du och jag öppnar. Och så avslutar han med att säga: av hans fullhet har vi fått nåd och åter nåd. Om frälsningen är allra viktigaste en människa kan få uppleva, så är fullheten nästa steg. Det står att hela den gudomliga fullheten tog sin boning i Kristus Jesus. Där används i grekiskan ett ord, pleroma, som betyder att någonting är fullt, det är överflödande, det är komplett och det är helt. Och Johannes skriver här att när vi blir Guds barn så får vi ta del av denna helhet. Vad har det med dig att göra? Jo, lyssna nu. Ju mer du släpper in Jesus i alla de här dörrarna i ditt hjärta, ju helare blir du som människa. Trots att du är frälst och tror på honom så känner du dig som en halv människa. Varför? Därför att du har inte släppt in honom överallt. Men hela den gudomliga fullheten har tagit sin boning i honom. Sätter vi tilltro till det så blir det här tillgängligt för oss. Och du kan få uppleva detta. Helhet. Du blir en hel människa. Du är inte längre halv. Du blir hel. Därför ska vi avsluta den här delen av gudstjänsten med be tillsammans. Och där du sitter eller står så kan du be Jesus att komma in i de delar av ditt liv som du fortfarande inte har lämnat över till honom. Och får uppleva att du blir en hel människa. Låt oss be tillsammans. Kär Jesus, tack att du har blivit människa. Tack att du led och dog på ett kors. Tack att du lever idag. Tack att du är både Gud och människa. Du är 100% Gud, 100% människa. Därför vet du hur det är att vara människa. Du har delat våra villkor. Du har haft det precis som vi. Du har ställt sig inför samma svårigheter och frestelser som vi. Men utan synd. Och därför kunde du bli Guds lamm. Och jag vill säga ära och ära till Guds lamm idag. För du är underbar och du är värdig lov och pris. Tack att du också är en gentleman. Att du stormar inte dörren i våra hjärtan. Men när vi tar emot dig. När vi bjuder in dig. Då kommer du in. Och jag vill öppna mitt hjärta för dig idag. Jesus, finns det rum i min själ där du ännu inte har gått in, så ber dig, gå in. Jag bjuder in dig idag. Jag vill be Jesus för alla mina vänner som sitter här nere. Herre, kom in i deras liv. Sopa rent här. Och inta rum efter rum. Vi bjuder in dig i vår situation. Allt vi har. Tack att du hör våra böner. I Jesu namn. Amen. Vi gör så här. Att Eva ska sjunga någonting. Känner du, jag måste få bjuda in Jesus i min situation idag. Så då vill jag att du kommer fram. Ställ dig här framme. Bry dig inte om dina bröder och systrar. De är här för att de älskar dig. Var inte rädd, utan kom till Jesus och bjud in honom i ditt hjärta. Fullt ut. Så ska vi be tillsammans. Varsågod.